Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Han kom in på Radiosporten och Sveriges Radio när legendarer som Sven Jerring, Lennart Hyland och Lars Gunnar Björklund fortfarande fanns i huset. Hör hans väg från provkommenteringen på Hovet till att bli mångårig chef på Radiosporten. Han var förresten den som gav en ung Lasse Granqvist förtroendet att bli etta när det gällde fotboll och ishockey. 12 år som chef för Radiosporten. Hör Pelle Josefsson i Holmgren möter denna vecka. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren, eller hemsidan niklashongen.nu, eller Facebook, Holmgren möter. Pelle Josefsson i veckans Holmgren möter. God lyssning! Per-Erik Josefsson, född den 2 oktober 1946 på Södra BB, på Södermalm i Stockholm. Hej Pelle!
Hej Niklas, trevligt att vara här.
Ja, välkommen till Solna.
Tack så mycket.
Mångårig chef för Radiosporten. Jag skulle vilja säga att det var kanske under den perioden som Radiosporten var som allra hetast. Den har alltid varit het, för det fanns ju få kanaler tidigare, men det var en väldigt intressant tid, eller hur?
Absolut, och så till vidare kan man ju säga att du har helt rätt. Det vill säga, innan den här stora tv-boomen kom, alltså 80-talet till exempel på radion och en bit in på 90-talet, då var ju Radiosporten väldigt, väldigt stor.
Ja, och... Vi satt och pratade här lite innan. Du är ju stockholmare. Du bor på Lidingö nu, fast du är född på Södermalm. Och så ringde jag och pratade med Lasse Kink innan, som du hade haft. Du har haft många, många fina kollegor till mig under din tid på radion. Så sa, vad ska jag fråga Pelle om? Ja, hur kan han bli örebroare, var det första Lasse Kink sa. Han håller på Örebro.
Ja, jag gör ju det. Alltså, jag är väldigt inbiten ÖSK-are. Och det är sen barnsben, sen jag var liten. Min pappa är född i Örebro. Jag har aldrig bott där, men jag hade min farmor och farfar som faktiskt bodde bara ett kvarter från Eiravallen. Så att jag var ju hälsa på dem ibland och jag var på fotboll där. Men när det gällde fotboll i Stockholm så tog ju min pappa med mig bara på när Örebro kom hit och spelade mot Hammarby, AIK och Djurgården. Och det gjorde ju att jag väldigt snabbt inte fick några större känslor för något Stockholmslag, utan det var Örebro. Och alltså det här hänger kvar. Det här har hängt kvar hela livet så här långt, och det lär väl fortsätta.
Vad jobbade mamma och pappa med?
Min pappa hade egen firma. Han var försäljare från början av såna här tekniska artiklar, tvål, schampo och allt vad det var. Och sen så blev det en firma av det så småningom som låg på Krukmakargatan på Söder.
Vid Zinkensdamm ungefär?
Ja, väldigt nära Zinkensdamm. Så att det höll han på med rätt länge. Och min mamma var väl en sån här som var hemmamamma i början, och så småningom... Vi flyttade till Lidingö rätt tidigt, så började hon jobba på olika såna här kursgårdar som dök upp där.
Ja, just det.
Som fru, husfru och allt vad det var för någonting.
Hur föddes sportintresset då, Pelle?
Ja, alltså jag vet egentligen inte riktigt, men min mamma som fortfarande lever, är 88 år, hon berättar ju fortfarande att hon kommer ihåg när jag var liten hur jag satt med tabeller på mitt rum. Och jag kommer ihåg, jag hade masonitskivor och där satt jag upp. Det var fotboll på sommaren och bandy på vintern, aldrig hockey. Och det var för att Örebro var med både fotboll och bandy, antar jag, väldigt mycket. Och att jag dessutom lyssnade på de här sportprogrammen som fanns på den tiden, Bengt Ahlbom och sådär. Och att jag alltid kom och kommenterade att nu hade de fel, nu var det någonting som inte var rätt och sådär. Och det där hängde i, och det finns ju ett stort minne som jag undrar än idag om det undermedvetet gjorde att jag hamnade på Radiosporten. Det var så här att vi hade köpt tv 1958, och det var ju ganska ovanligt. Men det var ju då för fotbolls-VM, och det var ett friidrotts-VM också förresten i Stockholm, men för fotbolls-VM. Och jag satt ju och såg varenda match, den där lilla burken, svartvitt 17 tum eller vad det var. Och sen då så är det så här att vi har hyrt, mina föräldrar har hyrt ett sommarstuga på Öland. Och dit ska vi åka samma dag som VM-finalen. Och alltså, jag var alltså 11 år. Jag var jättesur. Jag sa, jag vägrar. Jag åker inte. Jag måste se VM-finalen. Gick inte. Utan det var bara att åka. Och då kom jag ihåg att vi hade faktiskt en bilradio.
Ja, jag tänkte ju säga, det var ingen
så
radio.
Så att jag säger tydligen inte ljud på hela den här resan till Öland. Utan jag bara... liksom, och då är radion på, och då är det hyllan och referatet från Sverige och Brasilien, och jag kan fortfarande höra det inom mig liksom. Det var ett, där blev jag helt fascinerad.
Var det ett bra referat?
Alltså, jag tror det. Alltså, hyllan var ju fantastisk. Sen om allt var 100% rätt, det vet man ju inte, för det fanns ju inte så mycket tv att jämföra med då.
För det är ju någonstans andan, vi ska återkomma till det, men Sven Jerring, Lennart Hyland, Lars-Gunnar Björklund, alltså det är ju en tradition som är stark och mäktig på Sveriges Radio och Radiosporten.
Ja, det är det ju verkligen alltså, och jag fick ju äran, ska jag säga, att faktiskt träffa även Sven Jerring. Han hade naturligtvis slutat när jag började, men han hade kvar på 70-talet ett rum där han låg mitt emot Radiosportens redaktion. Där han hade en sån här motionscykel. Han hade ju väldigt problem med sina ben. Där inne så hörde man hur den där motionscykeln surrade. Och sen kom han alltid in på eftermiddagen till eftermiddagskaffet på redaktionen, och så sa han alltid, finns det något Aftonblad? Det skulle han läsa, ja. Det kommer jag ihåg. Så det var, och sen finns det ju en sak som var ganska, som jag var otroligt nervös inför. Det var nämligen så att Åke Strömmer fyllde 40 år, bodde ute i Kälvesta, tror jag.
Spånga.
Ja, Spånga. Och då i alla fall skulle ju redaktionen åka ut dit. Och då säger Bosse Gensel, som är chef, Pelle, du tar hand om Jerring och Hyland i en taxi och ser till att de kommer ut. Jaha, jag vet. Vet du, bara stod och bocka och buga och tänkte, ska jag åka med de två i samma bil? Ja. Och ja, vi ses utanför radiohuset, och de hoppar in i jag tror att vi sätter Sven Jerring fram, för han hade svårt att röra på sig. Och så Hyland och jag där bak, och så tänkte jag, nu det här blir ju fantastiskt. Och det blev precis tvärtom. De där två herrarna pratade inte med varann överhuvudtaget. Nej.
Var det som att det var konkurrens?
Det fanns ju tydligen någonting gammalt mellan dem. Alltså, Jerring hade ju kört rätt hårt med Hyland, förstod jag efterhand, har man ju fått höra, när de var ute på jobb. Hyland fick ju inte göra något speciellt. Sven Jerring skulle ju vara den som framträdde. Så att det här var, men det var ju en väldigt fascinerande att få sitta och åka med de där två här. Ja. Men det blev inte riktigt vad jag hade tänkt alltså.
Vad var ditt eget idrottsintresse?
Det var så stort, även om jag aldrig själv blev någon stjärna i någonting. Jag spelade mycket badminton och kom väl fram och var med i junior-SM någon gång och kom hyfsat långt fram. Och sen spelade jag mycket fotboll. Men det blev så småningom bara på korpnivå, kan man säga. Och det jag har fortsatt med under alla år och slutade med förra året nu när jag börjar bli gammal, det är hockey-bockey.
Jaha.
Som är fantastiskt roligt. Jag spelade, vi höll ihop ett lag över 40 år.
Ja, blandning mellan ishockey och bandy.
Ja, och vilken bra motion. Så att vi, men nu insåg vi här, vi är 16 stycken, att nej, nu börjar det bli lite för mycket skador och vurper på isen och sådär.
Hur var du i skolan? Var du duktig i skolan?
Nej, jag var halvbra.
Ja, men
jag var sådär, mitt emellan någonstans. Jag tog mig igenom realskola och gymnasium eller sådär, va, så att du tog studenten.
Och sen så har du har alltså en jurkand,
ja.
Och så blir man sportjournalist.
Ja, ja.
Berätta hur den ekvationen går ihop.
Ja, jag vet inte om den går ihop. Jag vet faktiskt inte. Jag hade ju mitt jättesportintresse, men någonstans tappade jag det vid 16-17 års ålder. Så det är kanske inte helt ovanligt att det dyker upp mycket annat i livet. Så att jag, ja, då hade jag inte en tanke. Jag vet att jag funderade lite på att bli gymnastiklärare, men då krävdes det väldigt bra betyg och det hade jag inte. Och då blev det ju det här, på den tiden, min tid, så var, hade du bara studentexamen, då kunde du läsa juridik.
Mm.
Det krävdes ingenting, inga högre betyg eller någonting. Och väldigt många gjorde det. Och väldigt många hoppade av efter ett tag, men jag fortsatte liksom, och jag tyckte att det där var ganska, en del ämnen var roliga, andra var fruktansvärt tråkiga. Så att jag satt ju, höll på med min juridik, och sen när jag då hade ett ämne kvar i stort sett, det var då jag helt plötsligt en dag ser en liten annons att Radiosporten söker frilansare i, jag tror faktiskt det var i Expressen, ett lite ovanligt ställe kanske de annonserade, men det hade de. Så jag skriver ihop någonting och skickar in och tänker, ja, det är alltså, då helt plötsligt kom allt tillbaka, vad kändes det som. Och jag blev kallad ihop med 30 andra till Radiohuset för att testas. Och det var en rolig test, vi kördes i buss till Johanneshovs isstadion. Då var det AIK Frölunda i hockey, och jag är absolut ingen hockeyfantast. Alltså hockey är för mig, nej, jag gillar, alltså det är klart jag gillar att se hockey, men det är fotboll, och det var bandy väldigt mycket. I alla fall så att jag tänkte AIK Frölunda, ja, jag kollade på laguppställningen, jag kände ju igen Honken och Bert-Ola Nolander i AIK och Blixten Henriksson i Frölunda. Så jag skulle referera där i 15 minuter, och det var väl de tre som hade pucken i stort sett, ja, tror jag. Och jag har aldrig velat lyssna på det här referatet efteråt faktiskt. Sen skulle man också göra då en test där, att man, Bengt Bedrup, den stora TV.
Ja, det var det tunga pjäser, du kan väl berätta för, ja, var det tunga killar som skulle vara med och hålla utbildningen?
Ja, det var ju Bosse Gensel då som var chef, och det var Lasse Kink var med på ett hörn, han var ganska nyanställd tror jag, och det var Lars-Gunnar Björklund. För Lars-Gunnar hade nog genomfört en sån här test tidigare i Göteborg där man plockade fram Oldsberg med flera, om jag kommer ihåg rätt. Så att då var det första delen, det var det här att referera. Och jag har förstått i efterhand av Bosse när jag pratade om det här, att referatbiten, de lyssnar inte speciellt mycket, för de insåg att nej, det här är nog inte så många som är så bra på. Och sen kom Bengt Bedrup in i min lilla hytt, och då skulle jag intervjua honom, men inte som Bengt Bedrup, utan då var han förbundskapten Kjell Svensson. Fick jag göra en intervju på ett par minuter. Sen åkte vi tillbaka till Radiohuset, och så skulle vi göra en sammanfattning av matchen. Och det sista man fick höra var, den får vara max 2 minuter. Och jag skrev ju ner där, som alla andra, vi satt där och skrev och skrev och skrev. Och sen läste jag den där tyst för mig själv. Det blev 2 minuter prick, jättebra. Sen in i studion. Och jag tyckte det funkade, och sen när jag kommer ut så... Då sitter Lars-Gunnar Björklund på stolen precis utanför oss. Det första han säger är, vi sa 2 minuter, det där blev 3. Och då gick jag hem därifrån och tänkte att nej, det här blev inget. Men jag blev faktiskt en av de 5 de plockade ut.
Ja. Och sen du sa också att du hade fått extra jobb, eller jobbade på redan i Radiohuset, ja, lite grann på det som heter Klagomuren, ja, förut, dit folk, allmänheten kunde ringa och skälla om det var någon som hade svurit, ja, eller någonting, ja, i radio. Ja.
Det var ju väldigt stort på den tiden när det fanns bara, var det 2 tv-kanaler, ja, 1:an och 2:an. Och alltså framförallt på fredagkvällar och lördagkvällar så ringde ju folk, ja, och skällde om allt möjligt.
Var det slipsarna som var fel färg på, eller vad, ja, var det som, nej, de var mest arga på?
Det kunde vara allting, alltså, ja, jag kommer inte ihåg detaljerna. Och då var vi ett gäng som turades om att jobba där. Det här var ju egentligen en programupplysning. Folk skulle ringa och fråga om vad hette den låten, eller ja, vad var det för person som var med i det programmet och sådär. Och det var det på dagtid. Men på kvällarna, då var det ju det här, alltså, att då skulle man skälla på tv-programmen egentligen.
Så att de hemma tog en whisky och blev arga då?
Det eller? Var väl så antagligen, jag misstänker det. Men det gjorde ju att jag var ju då i Radiohuset. Så att det var väldigt lätt för redaktionen där att kalla på mig så att säga, när någon, de behövde någon som hoppade in och gjorde några extra jobb och sådär. Så att jag vet, jag blev väldigt snabbt basketreporter. Mm. Det var ju så att det var ju precis när den amerikanska invasionen hade börjat, Solna och Alvik.
Just det, med Glenn Berry och Bob Nash och allt.
Ja, alltså, och det var ju till och med Solna var först med två stycken som inte, som var faktiskt vita basketspelare, Ed Klimkowski och Ray Heck. Jag kommer fortfarande ihåg dem. Och Solna spelade alltid på fredagkvällar i Solnahallen. Mm. Och det var ju ingen av de ordinarie på Radiosport som ville göra det där jobbet. Åka ut för att göra 2 minuter en fredagkväll. På. Så det fick jag.
Ja.
Och det var ju så här dessutom att det fanns ju inga, vi hade inga faciliteter, inga mikrofoner och sånt på plats där ute. Utan det var en tung nagra på axeln och så ut till Solnahallen. Och sen tillbaka, och jag kommer ihåg, det gick ju aldrig att parkera eller, så det var ju bara att ta taxi. Hur jag sprang där ute och jagade taxi för att hinna tillbaka i tid till sändningen på fredagkvällen. Men det var ju väldigt lärorikt. Och eftersom jag inte är så lång så kommer jag ihåg, jag fick ju alltid stå på såna här bänkar och sånt. Man ska ju intervjua de här basketspelarna.
Ja, men det var riktigt hett då. Men ja, det var rivaliteten Solna-Alvik var enorm. Alvik i Riksdalshallen.
Ja, jag vet. Jag gjorde en SM-final som lik på Johanneshov 75 eller någonting sånt. Men där det var fullsatt. Ja. Eller om det var 10 000. Det var jättehett då på den tiden.
När fick du fast tjänst på Radiosporten?
Ja, jag kommer ihåg att jag tyckte det tog väldigt lång tid. Och i efterhand så tog det väl 3 år ungefär. Vi var några stycken som jobbade ganska parallellt. Och det var Kai Sundström som också hade klarat det här testet. Och Peppe Eng. Vi tre tog över Radio Stockholm, det hette ju Stockholmsnytt på den tiden, va? Sportkröniker, gjorde om dem och hade dem på söndagkvällar och sådär. Och vi tre slogs väl lite grann samtidigt om när det blir en ledig tjänst på Radiosporten.
Mm-hmm.
Och jag kommer så väl ihåg, vi var, någon slutade och då säger nu, vem blir det nu då? Ja, det var ingen av oss. Då kom Ingvar Oldsberg från Göteborg och tog den tjänsten.
Ja, för det var ju ett riktigt, en riktigt stjärngäng. Det blev ju åtminstone ett stjärngäng utav det där. Du har ju redan berättat om Lars Gunnar och du berättade om, ja, Bengt Bedrup på hjälpte till, men han var ju tv-kille. Ja. Men Lasse Kink, Ingvar Oldsberg, Tommy Engström fanns där. Berätta, hur var det där på den tiden?
Det var ju... tittar jag på det idag så var det ju bara fantastiskt egentligen att jobba med de här. Alltså, då hade vi de här åren, Bosse Gensel slutade ju väldigt snabbt där, 74 tror jag. Och Åke Strömmer blev chef. Åke Strömmer var ju en underbar människa. Men vad man än kan säga om honom, han var ingen bra chef. Han var ju bra på allting. Han var ju en fenomenal radiopratare och allt sådär. Men det blev nog lite rörigt emellanåt. Alltså det fanns ju historier om att två stycken kunde träffas på Arlanda och så, var ska du? Ja, jag ska på Alpina VM. Jaha, men det ska jag också. Och sådär lite grann. Men det var ju det. Och sen... Det var väldigt tråkigt. Tommy Engström var ju hos oss då och jag tyckte ju Tommy var, alltså, det är nog för mig den finaste och den största av alla de här radiopratarna. Men han försvann ju till TV-sporten då 76 tror jag. Och jag undrar om det inte var så att jag fick hans tjänst, fast på något sätt, va. Men jag upptäckte väldigt fort att jag var kanske inte världens bästa radiopratare, utan jag blev ganska snabbt lite mer och mer administrativ.
Ja, för det...
Redaktionssekreterare ganska fort.
Ja, för det, när jag läste på om dig, Pelle, så han är en god organisatör. Det återkommer, god organisatör.
Ja, men alltså det var nog det. Jag kände nog att det var nog mer min grej än att referera stora sporter. Så att jag höll mig till badminton och lite annat. Och var ute på, i Sportextra kunde jag ju vara ute på fotbollsmatcher och sådär. Men inte de större, utan då blev jag ganska snabbt sittande mer och mer bakom skrivbordet. Och Åke Strömmer hade nog ganska stort behov av det, tror jag också.
Så du täckte upp för Åke? Om vi ska vara,
täckte upp. Men alltså,
ja, men alltså, du skötte det liksom marktjänster på redaktionen, så kunde han åka på evenemang.
Jo, men lite mer, lite så är det ju faktiskt. Ja. Det var det, helt klart.
Hur var det annars då, stämningen? För det är ju många, det var ju, men du pratar om Åke Ström, du, Tommy Engström som kom tillbaka sen till radion.
Ja, han kom tillbaka.
Ja, Lasse Kink, och det var ju flera, som Lennart Hyland, det var ju väldigt många egon där.
Ja, exakt, ja. Så var det ju. Och det kan man ju säga att man slogs ju mycket om jobben. på något sätt. Va? Nu hamnade jag ju lite vid sidan om, kan man säga. Men alltså, det var mycket såna här fighter om vem som skulle göra vad. Och jag kommer ihåg, nu ska jag hoppa. Nej, men fotbolls-VM och Argentina 1978. Det var mitt första stora jobb, planeringsjobb kan man säga. Åke Strömmer hade varit där ett år innan VM. Man måste ju alltid åka i förväg och kolla upp diverse saker. Så kommer han hem på hösten 77 och så säger han att nej fy, alltså där, det var inget roligt i Argentina. Det var ju diktatur och det var ju folk med k-pistar överallt. Och, alltså, Dagmar Hagelin hade väl precis försvunnit. Det var ganska mycket. Jag åker inte dit igen, nu är det möte i januari. Pelle, du åker istället för mig. Oj, tänkte jag, oj. Men det är lugnt, du åker med fotbollförbundet. Jaha, så jag åker med fotbollförbundet, ja. Och det blev så. Jag åker dit alltså i början på januari, då är det lottningen. Och sen är det då planering att leta hotell och lite sånt där. Och titta på radiostudio och sånt. Och då får jag alltså åka och jag ingår i fotbollförbundets delegation. Vilket ju idag vore helt otroligt om man bara tänker sig. Jag kommer till Arlanda och där träffar jag då för första gången i mitt liv Tore Brodd, ordförande. Han hälsar mig välkommen och så är det Nisse Stjärnfeldt som var deras planeringsgubbe och Åby Eriksson. Så de tre och jag åker iväg. Och det var en härlig resa, för jag kommer ihåg till exempel redan på planet mellan Stockholm och Madrid, vi ska mellan det, hamnade jag mellan Åby och Tore Brodd. Och då Tore Brodd beställer in en whisky, en dubbel, och Åby Eriksson ska ha Claes Jobs. Och jag tänker, vad ska jag beställa här? Jag tror jag tog en öl i alla fall, och jag tänkte, jag visste inte riktigt på vilket ben jag skulle stå. Och sen var det så här att när vi landar i Buenos Aires tas vi emot av svenska ambassaden. Och då ska vi direkt ut på en rundresa på 5 dagar till de här spelorterna. Mm. Mar del Plata, Rosario, Córdoba, sådär. Och då åker jag med dem. Så jag får ju verkligen umgås hela tiden. Och man tittar på hotell och allt sådär. Och sen kom vi tillbaka till Buenos Aires ett par dagar innan lottningen. Och då ska de ju leta i Buenos Aires om Sverige hamnar där. Var ska man bo? Och så här. Jag glömmer aldrig att en eftermiddag så knackar det på min dörr. Då är det Åby. Jojje, som man fick säga då, eftersom man blev lite kompis med honom. Och så sa han, Pelle, kan du följa med? Jag tror jag har hittat hotellet som vi ska, om vi hamnar här. Jaha, tänkte jag, vad hängde med? Det var jättespännande. Mitt inne i centrala Buenos Aires, alltså mitt i centrum. Nattklubbar, biografer, restauranger. Där ligger ett väldigt fint hotell och vi tittar, och där uppe var en swimmingpool på taket. Det här ska vi ha. Och så han är bara liksom, har bestämt sig. Jag tänkte, alltså jag kan ju säga så, jag var inte så rutinerad då, men jag kommer ändå ihåg min tanke, ska verkligen spelarna bo mitt här inne? Va? Jag har för mig att ska bo med
alla frestelser.
Jag har hört att tyskar alla bor ute med taggtråd någonstans ute på landsbygden. Men, och det var tydligen ett domarhotell, men det var det, och nu blev det ju så här. Sverige, vi direktsände sen lottningen. Jag sände med Åby som bisittare. Ja, kan du tänka dig det också? Ja. Förbundskaptenen fick jag ha med mig som bisittare från början. Så det var ju andra tider.
Ja.
Och Sverige hamnade ju i Buenos Aires och bodde på det hotellet.
Aha.
Ja, och det, jag tänker inte säga men direkt, men det kan vara en av anledningarna till att det inte gick så väldigt bra för Sverige. Nej, 78. Nej. Vi förlorade. Vi började med oavgjort mot Brasilien.
Ja, just det var väl okej. Thomas Sjöberg gjorde mål, va?
Just det, du kommer ihåg bättre än jag. Och sen förlorade vi mot Österrike och... Ja, vem var det mer?
Det var Uruguay.
Ja, men i alla fall...
Uruguay var 74.
Just det, ja. Uruguay var 74. Nej, men alltså, det var ju min första stora upplevelse som planerare, kan man säga.
Ja. Men hur var det att åka med Tore Brodd och Berik? Så att det var ju kändisar idag. Det går inte att jämföra med vad de var.
Nej, det var ju jättespännande. Och jag vet, jag var med Tore Brodd utan att köpa skor till en son. Och vi satt rätt sent på kvällarna och drack en och annan whisky, fick man göra med honom.
Ja.
Och jag glömmer aldrig faktiskt en kväll när vi sitter och det är väldigt varmt och jag tar en gin och tonic. Och då säger jag ju så här, Pelle, det där ser gott ut, vad är det? Nej, men det är sprit, sa jag, det är gin.
Ja.
kan du beställa en till mig också? Så det, och det tror jag, det var första gången han, säger han, som han uttaget drack ja. Någonting starkare. Ja. Nej, men det var ju ja. Naturligtvis en... Och vad som hände, det var ju så här att de togs ju emot väldigt stort. Förutom ambassaden så var ju rätt mycket sådana här stora företag som Ericssons och andra hade ju. Vi blev inbjudna en kväll på ett stort grillpart utomhus av svenska företag. Och massor med folk. Och där gick vi, ja, man gick omkring och drack vin och man åt det där. Och jag presenterade mig och så sa jag väl någonstans då, jag Sveriges Radio. Och då kan jag säga så här, när de hade druckit några glas, de här svenskarna där, då började de attackera mig. Då började de tala om för mig att jag jobbade ju på ett vänstervridet företag som inte förstod någonting om verkligheten. Det ja. Blev alltså lite så här, det var ingen större fara på något Nej. Sätt. Men alltså, då kände jag de här utlandssvenskarna, de tyckte ju, alltså de försvarade Argentina.
Mm. Det var ju, det är många som har vittnat att det var obehagligt där ja, efter att Rolf ja. Enström och de blev... Ja, det
var... Jo, alltså vi var ju där och tittade på de här galna mödrarna som gick sina promenader på ett torg varje torsdag och Det var det. Och vi fick ju väldigt noggrant omkring med våra stora akkrediteringslappar hängande runt halsen om vi gick ut på kvällar och sådär. Mm. Så att det var, man fick känna sig, var rätt försiktig.
Mm. Mm. Ja, om vi återgår då till radion och allt som hände där. Du blev alltså chef för Radiosporten 1986.
Ja.
Hur gick det till när du fick den tjänsten?
Ja, det undrar jag också om jag ska vara lite ärlig. Nej, men det var ju så här att när Åke Strömmer hade slutat så hade vi en Jan Edbrink, en otroligt trevlig person, ett år nästan som chef. Men Janne gillade inte det där, så han ville sluta. Och då tänkte vi, nu måste vi hitta... Och då insåg, det var Lasse Kink och jag och Christer Ulfsbåge, tror jag, som sa Tommy Engstrand. Vi ska ha tillbaka Tommy från TV-sporten. Tommy är världens bästa journalist. Och jag åtog mig, jag sa, det blir det Tommy så tar jag hand om det, om papprena. Och vi lyckades ju övertyga Tommy. Och det var ju alltså några fantastiska år i början på 80-talet.
Ni fick
Tommy
ju stora journalistpriset 1984.
Ja. Nej, men alltså Tommy, jag säger bara det är en fantastisk person.
Han har varit med i podden.
Ja.
Och han berättade också om det här 84. När han fick mata Lennart Hyland med Antabus. Ja, och ni på redaktionen ville inte åka. Vi struntar i OS Los Angeles som Lennart Hyland ska åka med.
Fast jag var ju faktiskt med på Tommys
sida. Du var på Tommy.
Jag var till och med och matade med Antabus.
Det var det också.
Ja. Och Lennart, det var en jätteupplevelse. Lennart sköttes ju exemplariskt. Satt och läste tidningar i studion och gjorde små kröniker och jag tyckte det var jättekul.
Mm.
Berättade Tommy också om en liten dust som Hyland hade med vår chaufför.
Nej.
Men det är bara det att nu måste jag ju tänka på namnet. Om jag säger längdhopp 1990. Nu ska du hjälpa mig här.
Ja, längdhopp 1990.
USA.
1990 var...
Han slog ju världsrekord till och med, tror jag.
Ja, du tänker på Carl Lewis.
Nej, han var ju samtidigt med Carl Lewis.
Ja.
Det är larvigt alltså. Nu, det kommer nog snart.
Ja, det kommer namn. Strunt samma.
I alla fall. Vi hade då, tänkte vi, behöver en chaufför. Annars kör vi ju själva när vi är ute. Men vi behöver en chaufför för olika saker. Och då fick vi en tilldelad. Mm. Och det är denna blivande längd. Jag kommer så väl ihåg, långsvart kille sitter och berättar för mig på kontoret. Jag blev femma i OS-uttagningarna, men jag fick inte vara med 84 alltså.
Mm.
Så att jag tycker det är jättekul att få vara med på OS och köra. Och det blev ju så att han väldigt snabbt skulle köra Lennart Hyland. Och det hände ju, det gick ju bara ett par dagar, så kommer ju han till mig och säger att jag vill inte köra honom. Ja, men vad är det då? Han tror ju att han hittar mycket bättre än jag här. Och jag är ju faktiskt uppvuxen här. Och Lennart Hyland kommer sen och säger... Han sa dessutom, den där mannen med de elaka ögonen, han är inte snäll, sa vår kära längdhoppare. Och Hyland säger, jag kan inte åka med den där långa... Han hittar ju ingenstans. Men vi ska komma på namnet.
Ja. Vad hände? Hur utvecklades det där sen då? Hur fick...
Det funkar väl sen. Men Hyland åkte väl också med oss andra och sådär. Så att det gick ganska bra.
Ja. Och sen fick du ta över då som chef 1986.
Ja. Och alltså jag kan säga så här, jag hade aldrig riktigt förstått att jag blev inte, alltså det här med anställningsintervjuer och sånt, jag kände aldrig det, utan lite grann var det så här att vi var i på fotbolls-VM i Mexiko då. Och det är ju alltid så här, man skulle tillträda 1 juli. Och då var det ju så att, och det var Tommy Engstrand, Lasse Kink och jag och Ralf. Sverige var ju inte med, så vi var ingen stor trupp. Och då på morgonen 1 juli så knackade på min dörr. Utanför står Tommy med en flaska champagne. Och så kommer han bara in och säger: grattis, idag, nu är du chef för Radiosporten. Nu ska vi dricka champagne. Ja, men det är Tommy, va? Alltså, ja, det var en fantastisk grej.
Hur kändes det då?
Nej, det var väldigt stort. Väldigt stort. Så att det gick ganska snabbt och liksom utan massa MBL och så här, har jag en känsla av. Jag märkte det aldrig, i alla fall. Så att det dröjde ju inte länge förrän jag kom hem, förrän det knackade, eller knackade gjorde inte, min dörr öppnades på Radiosportens redaktion och inkom Hyland och så här, du chef, det kommer aldrig att gå. Det var ett bra välkommen.
Ja.
Han var ju på TV väldigt länge, men han älskade ju Radiosporten. Det var därför han kom ju alltid upp och hälsade på. Och var inte alltid speciellt snäll. Han var ganska kritisk.
Ja, det var för han var inte populär där, Lennart, i Radiohuset.
Nej, det var han inte.
Och det var för att han var så elak då? Eller?
Ja, alltså han hade ju det där. Han var ju... Alltså, ja, det här vet inte jag om någon annan har berättat tidigare. Men Åkerström berättade det för mig en gång. Att 1960, OS i Rom, så hade ju Åke börjat precis. Och Lars Gunnar hade börjat, va? Och de två skulle ju få åka med till Rom. Och då hade du året innan kom ju Hyland till dem och sa att du ska göra brottning och du ska göra boxning. Och du vet, de här herrarna, alltså de gick ju in för det här med liv och lust. De var ju på träningslokaler, lärde sig varenda slag, varenda grepp, allting. På planet ner till Rom så säger Hyland: jag har ändrat mig, du gör boxning och du gör brottning istället. För han kände att de har blivit för bra.
Det var så att han var så fanns beräknande.
Det fanns där alltså.
Ja. Och under den här tiden då, 86, då var det väl ganska lugnt. Men sen började det ju hända saker. Vilken stab fick du sagt sig att ta över och basa för?
Björn Fagerlind var väldigt duktig. Han blev ju, kan jag säga, min närmaste man och skötte det mesta.
Så körde alpint nu för SVT kommentator.
Just det, han flyttade tyvärr till SVT alldeles för tidigt, så vi blev av med honom. Och det var en stor lucka faktiskt på redaktionen. Och sen var ju då Lasse Kink kvar. Mats Strandberg, alltid varit där. Jag undrar om Christer Ulfbåge var kvar, om han hade flyttat. Jag tror han hade flyttat också till SVT. Ja. Mm. Jakob Pohl flyttade väl någonstans i de där trakterna till SVT. Mm. Så Radiosporten har ju alltid fått det här tappet. Och under en lång tid var det ju SVT som gällde, innan det kom nya tv-kanaler.
Mm. Ja, så kom ju då kanalerna sakta men säkert. TV3 först och främst, och då tappade du Tommy.
Tommy först.
Ja, och sen Lasse Kink.
Lasse. Och sen Robert Pärlskog
till fyran,
Peter Eng.
Peppe Eng till fyran.
Ja, det var fler. Sen försvann efter några år, vi hade hittat Ola Wenström, försvann han till fyran. Jens Tolgraven försvann till fyran. Ove Eriksson försvann ut. Mm. Alltså det var, vi hade ett väldigt stor omsättning en period. Jag är överraskad själv när jag tittar tillbaka på det, att vi lyckades hålla uppe så pass bra som vi ändå gjorde, tror jag.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hur gjorde ni då för att menar, både du och jag har ju gjort tester för att komma in i, det är ju inget som du kan läsa dig till på det sättet, utan en viss fallenhet måste du ju ha. Hur gjorde du för att fylla luckorna?
Alltså det vi tog ju in väldigt noggrant folk då, från praktikanter från journalisthögskolan och från andra. Och därifrån har en del kommit. Och sen gjorde vi ju någon test, ett par tester faktiskt. Där vet att bland annat Ola Wenström kom den vägen. Så att, men det var rätt tufft. Och från, vi kunde ju också, det hände ju att man kunde plocka folk också utifrån landet, från våra lokala kanaler och sådär, va.
Men ändå, för det var ju väldigt påpassat då, det var ju liksom den vägen. Att vara den, så att säga, plantskolan, var det frustrerande?
Ja, det var det ibland. Det blev väldigt jobbigt alltså när folk försvann så här, va. Men vi hade mycket tur också. Jag menar, jag säger fortfarande, som jag berättade för dig redan innan vi satt här, att Lasse Granqvist, som ju jag säger har betytt otroligt för radiosporten. Jag har sett ju Tommy och Lasse högst faktiskt på det sättet. Lasse Granqvist var ju också en sån här praktikant hos oss. Och sen så ser man så här att fan, honom måste vi behålla. Men vi har inga tjänster och det var lite tufft. Då fick vi faktiskt, jag lyckades att vi fick en ledig tjänst. Silla Benke, som nu är radiochef, hade jobbade hos oss. Väldigt duktig. Vi hade två tjejer då, Annika Greder-Danken, som då hette Annika Milinaric från början och sådär, och Silla. Det var ju faktiskt lite imponerande med två tjejer, och de var duktiga. Silla hade begärt tjänstledigt ett år, och hon fick ett år för att vara i USA. Och sen ringer hon och vill ha ett år till, och då har jag Lasse. Och jag bara säger till Silla, du måste komma hem, annars så går den här tjänsten till en jättelovande ung kille som jag gärna vill anställa. Och Silla sa, nej, men jag stannar ett år till, så får vi se vad som händer. Och det hände ju rätt bra för henne också, om vi säger
ja,
så. Och där är hon nästan lite stolt över idag. Hon bidrog till att Lasse Granqvist blev anställd på Radiosporten.
Ja.
Och då hade ju alla fotbollskommentatorerna, hockeykommentatorerna, alla hade ju slutat i princip. Thomas Simson i Göteborg var den enda vi hade kvar egentligen. Så Lasse hade ju en öppen attestrada. Nu var han ju så duktig, så det blev ju, tog inte lång tid förrän han fyllde hela den autostradan och mycket mer.
Ja, det var ju Mats Strandberg, Thomas Simson, och så kom ju Lasse infarande där. Ja, Lasse har ju varit med här i podden. Han berättade ju det. Det öppnade ju upp sig när Lasse Kink i TV3 ville ha det bästa som fanns på marknaden då. Det var ju Lasse Kink inför
absolut.
Hockey-VM var det väl 89,
ja,
va?
Ja, jag vet, jag var väldigt ledsen, men Lasse hade ju sagt till mig att jag måste sluta. Alltså jag kunde ju förstå det. Man tittar, dels de här som har jobbat många år med radio hade ju ändå kanske sneglat lite, hur det är att göra TV. Så att både göra TV och få väldigt mycket bättre betalt, det är ju inte mycket att säga om.
Nej. Var det stor skillnad på radio och TV?
Ja, det måste ha varit. Stor löneskillnad. Ja, inte tror jag SVT, men de kommersiella kanalerna.
Ja, Pärlskog och Peter Eng tappade ju tidigt då till fyrans. Särskilt Annika också gick ju dit till TV4.
Ja.
Och du berättade att Robban, han ville säga upp sig mitt under ett fotbolls-VM, va?
Ja, under Italien-VM 90. Där jag fick väldigt mycket kritik förresten inför det VM-et. För att då hade ju Tommy slutat och var någon slags frilansare på TV3. Och vi behöver fyra kommentatorer. Och då hade vi ju Kink, Lasse och Thomas Simson och Robert Pärlskog som rookie. Men så kände jag, vi behöver ha in en erfaren, varpå jag erbjuder Tommy att åka. Och jag kan säga att det blev ganska så livligt i radiohuset. bland de andra som tyckte att de var bättre kvalificerade i första hand. Va? Ja. Men Tommy gjorde ju, det var ju jättekul att ha med honom. Jag kommer ihåg, han sitter varje morgon, vi har en samling, han sitter och läser högt ur Gazzetta dello Sport och annat, alltså på sin halvitalienska eller vad det är för någonting. Och det var, skapade en väldigt fin stämning i gänget faktiskt.
Ja.
Och Tommy var inte den som skulle ta och göra de bästa matcherna, utan han fick en annan match och tyckte det var jättekul. Va?
Mm. Samtidigt med det här uppdraget som eller, så hade du ju också, du var alltså chef för EBU:s radiosportgrupp, och det var du i 17 år. Vad innebär det, Pelle?
Ja, det låter väldigt fint, men det är ju så här att alla de här radiobolagen i Europa, ett 30-40-tal, har ju då ett möte ett par gånger om året när man skickar en representant, oftast sportchefen, till Genève till möten och diskuterar framtiden. Man diskuterar ju samarbeten, ja, allt möjligt. Och då bildas det en grupp där som finns, och då blev jag ordförande för den, och sen satt jag där och skulle hålla ihop det här.
Ja, men med de stora potentaterna från IOK och...
Ja, nej, men det här var ju mer radiobolag, men det var ju kul, för här fick man ju verkligen jobba
så
ihop.
Så småningom, ja, för det ledde till andra saker, det där uppdraget. Ja,
just det, den som innehade den här ordförandeposten fick också automatiskt en position i Internationella olympiska kommitténs radio- och tv-kommitté.
Ja.
Så där blev det också rätt många år som jag satt. Möten två gånger om året och fick umgås med de här IOK-delegaterna. Man fick ju en inblick i den världen, om jag säger så. Va? Det var ju inte vår vanliga värld, utan det var ju, man hämtades med limousin på Genèves flygplats och kördes till Lausanne. Det var trevliga middagar och sådär. Ja, och så fick man ju faktiskt träffa då, trots allt, alla blivande olympiska städer. För det var det det gick ut på, att du ska kunna ställa frågor till dem.
Vad säger du om det här nu när det pratas om mutor och städerna ska få... försöker sälja sin stad, så att säga.
Ja, alltså jag säger ju så här att... Det finns ju inga bevis för någonting, men i den världen som man då fick en liten inblick i, så kan man ju säga att det var nog inget konstigt med mutor, eller att man hjälpte varann och sådär på olika sätt. Det tror jag var helt naturligt där. Och jag menar, jag var ju inblandad i högsta grad då när Stockholm sökte. Jag vet, 97 var väl det här i Lausanne när man skulle välja ut vem det var, och alla var ju, och det gällde OS 2004, och jag vet att man sa att Rom var favorit och de hade de bästa anläggningarna och sådär, och sen fanns ju då Stockholm med ganska bra, Kapstaden var med, men det kände man att nej, jag hade varit där, jag tänkte det verkar vara en liten trång stad med berg och hav bara. Och så går det ganska, med ganska stor marginal, får Aten det. Och det var ju då lite överraskande faktiskt. Alltså det kändes också så här, vad har hänt? Men det har aldrig diskuterats med utor i det fallet. Men man skulle aldrig bli förvånad numera om hur olika städer och länder får olika stora evenemang. Det är helt klart.
Är det en annan kultur bland bossar utomlands jämfört med Sverige? Du som har varit i båda världarna.
Ja, jag tror det. Och jag vet, jag träffade ju ibland Lennart Johansson ute på såna här större på möten. Han var hos oss och höll föredrag och pratade på EBU och så här. Han skiljer sig från mängden. Jag vet så väl, vi var i Portugal en gång på och hade ett sånt EBU-möte där, inbjudna. Och Lennart Johansson var med som talare. Och då ses vi på hotellet och så kommer Lennart ner. Och då är alla, både tv-bolag och radiobolag där från Europa. Och alla blir ju jätte, kommer Lennart Johansson. Alltså jag såg ju vilken respekt han ingav hos folk. Och då är det så roligt, då får han se mig, va? Pelle, hej! Ska vi gå och ta en whisky i baren i väntan på att vi åker? Folk bara tittade och liksom, tänkte, ja. Och sen då, när vi går ut till den här bussen, så står det ju naturligtvis en limousin där. Och då kommer de fram och säger, herr Johansson, jag åker med bussen, Lennart. Alltså det var ju lite grann rätt skönt att se.
Ja. Ja. Hur, varför har det, det har ju funnits lite konkurrens till radiosporten. Storstadsradion var det någonting som hette på 90-talet som köpte något hockey-VM då med Conny Evensson som expertkommentator. Men radiosporten har varit väldigt lite utsatt för konkurrens om du jämför med TV. Varför då, tror
jag? Alltså, jag kan ju säga så här, jag är ju själv väldigt förvånad. Jag väntade mig ju på 90-talet att det måste ju, alltså när man då startar de här kommersiella radiokanalerna, tänkte jag, är de inte riktigt kloka? Är det ingen som har fattat att det är ju sport man ska satsa på? Alltså okej, att det är dyrt att bygga upp en sportredaktion och rättigheter och allt sånt, men jag menar, rättigheterna ligger ju ändå inte på någon tv-nivå, va? Så jag är väldigt förvånad att... jag vet, då var ju då först TV3 som hade den här... Jo, det var det ju. För Jan Stenbeck själv var ju inblandad när man snodde hockey-VM från oss första gången. Och sen andra gången var det Storstadsradion med Thomas Sturesson. Ja. Ingenting blev ju lyckat, men de gjorde det ju inte. Det kändes ju inte som man riktigt satsade. Man bara ville ha det, va?
Har inte du fått frågan, alltså, så här nu när du är utanför att, och vet hur det fungerar? För att det bör ju vara många, jag vet att det är många som har tänkt tanken och lekt med tanken att starta upp det. För radio är ju tämligen enkelt medium jämfört med TV.
Nej, jag har aldrig fått någon fråga. Men alltså, jag tycker ju att känslan är ju att många av de här kommersiella radiokanalerna som fortfarande bara spelar musik inte går speciellt bra. Och som har ju provat med pratradio, men det går inte heller. Men att man inte provar det med sport, det är jag väldigt förvånad över. Mm. Och dessutom idag när man kan... alltså man kan ju faktiskt... behöver egentligen inte alltid ha köpt rättigheterna. Du kan ju sitta med en tv-bild hemma i en källare i Stockholm eller var som helst och referera en match. Alltså... och det där har vi kollat upp, att det skulle vara väldigt svårt att komma åt juridiskt också.
Ja.
Så det här, jag är förvånad.
Ja, och det är fortfarande förvånande att det inte har kommit någonting.
Alltså, då kan jag säga, när det gäller konkurrens har ju alltid radiosporten däremot känt från början att vi konkurrerade väldigt mycket med SVT.
Mm.
Och så småningom även med TV3 och TV4. Och vi har ju varit utsatt för, jag kände i alla fall lite fula tricks ibland, framförallt TV4, men även SVT i ett par sammanhang.
Hur menar du då?
Jo, när de TV4 kunde ju vara så här att de köper då ett fotbolls-EM eller ett handbolls-VM eller någonting, och då när de köper det så köper de radiorättigheterna också, fast de inte har en tanke på att sända radio. De har inte radio. Det är för att liksom sätta press på oss och sen komma till oss och säga, ja, det här får ni köpa av oss för x antal kronor. Alltså betydligt mer än vad jag vet att vi hade behövt betala till rättighetsinnehavaren. Då visar sig, när jag har pratat med de här stora bolagen som säljer rättigheter, att det har varit ett krav från TV4 att vi ska ha mer radiorättigheter, annars köper vi inte det här ungefär. Va? Och SVT de har gjort likadant ihop när det gällt fotbolls-VM och så här. De vill ha kontroll på radion.
Ja.
Och det tycker jag har varit rätt fult. Och jag har varit lite förvånad att det inte har blivit mer offentligt. Och så att säga, man har undrat, vad får man göra så här?
Hur ser du nu radion framför dig? Alltså det, på något sätt så är det fortfarande förvånande att det inte blir konkurrens, i och med att det är så, med all den här tekniken nu dessutom, så är det ju, ser det ju så enkelt att sända radio. Det är, du kan ju höra på den på telefonen och precis överallt. Att det inte, hur ser du radions framtid då? Vi sitter ju och gör en podd nu och de kommer ju kunna lyssna på Pelle Josefsson på telefonen här om en vecka och precis som i samma radiokvalitet som Sveriges Radio. Hur ser du radion, den stationära radion så att säga, dess framtid? Hur ser du på den?
Nej, alltså jag ser ju att radion utvecklas ju, så att säga, även då såna här stora företag som Sveriges Radio utvecklas ju mot enklare, lättare utrustning. Alltså det jag märker idag, det är ju helt fantastiskt när Sverige spelar en bortalandskamp i Georgien eller någonstans. Det kom ju klockrena intervjuer före matcher och efter. Då på den tiden, på min tid, då fick man ju använda gamla knastriga vanliga telefoner och så småningom mobiltelefoner. Men alltså, ingen ljudkvalitet, du kunde inte redigera. Alltså, det har ju hänt väldigt mycket.
Frågan är, och den ställs ju ofta, men du är ju bättre lämpad än de flesta att svara på det med din kulturkompetens. Hur blir man en bra referent? Hur blir man en bra kommentator? Vad ska man göra? Vilken utbildning ska man gå? Finns det något svar du kan ge?
Jag tror inte det finns någon utbildning. Jag tror inte det, för att om jag tittar på de allra bästa och många, alltså, som håller på, så känns det som man är självlärd. Mm. Dels har man naturligtvis någon gen som gör att man är duktig på det här. Men sen är det träning, tror jag, väldigt mycket. Det vet jag ju att alla de som jag hade på Radiosporten och jobbade med, och så här, de hade ju tränat, stått hemma i garderoben och på pojkrummet och tränat. Och så kunskap alltså. Du blir avslöjad om du inte kan det. Du blir alltså absolut. Grunden är ju att du måste kunna den sporten, du måste kunna de lagen eller vem det nu är som tävlar.
Måste du vara kunnigare i tv än i radio? För i radio kan du ju, jag pratar av egen erfarenhet, kan du ju gömma dig bakom och tala om att det är höger inne på position, vänster inne på position, 10 meter in på offensiv planhalva till höger. Du behöver ju inte tala om spelsystemen. Du är ju på andra sidan bilden. Men du behöver kanske inte ha kunskapen, och du blir inte, jag vet inte hur det är idag, men då blir man kanske avslöjad, för många hade ju radion på och tv-bilden. Idag vet jag inte om det är så vanligt. Men alltså, jämför, hur skulle du vilja beskriva skillnaden mellan att vara referent och kommentator och rent kunskapsmässigt?
Ja, alltså, jag tror att kunskapen måste du ha i båda medierna. Det spelar ingen roll. Sen är det ju en liten annan teknik, helt klart. Alltså, vi har ju sett det att alla som har varit skickliga radiokommentatorer har inte alltid fungerat i tv. Åke Strömmer tror jag var en sån. Alltså, hans teknik var något annat. Sen är det de som kan göra både och. Tommy Engstrand, Lars-Gunnar Björklund. Lars-Gunnar Björklund var nästan bättre i tv än att han var inte den där riktiga snabbprataren på det sättet i radio. Han var lite mer beskrivande, lite mer målande, sådär, tycker jag. Jag tycker inte Lasse Granqvist. Om nu Lasse hör detta så tror jag han vet vad jag tycker, men han är fenomenal i radio. Jag saknar honom i radio. Han är bra i tv. Men det är ju inte samma sak.
Nej. Ja, det är svårt. Det är ju en egen skola också. Du får med dig från början naturligtvis, som är annorlunda. Tjejer och kommentering, referering. Det är ju någonting som har varit ett ämne väldigt länge. Men det är frapperande få tjejer som kommer fram just där. Som programledare, många duktiga. Men som matchledare, så att säga, väldigt få.
Det är jättesynd. Jag tycker till exempel när vi hade Annika Greder-Danken, hon kunde referera väldigt bra. Men alltså sen, och det fanns fler. Jag vet att vi hade Mildred Eriksson, som väl var på Rapport sen och massa andra saker, var på Ekot. Hon var duktig på jag tror hon refererade alpint framförallt. Det var jättebra. Men alltså, jag vet inte vad det handlar om. Är det den här vanan, och den sitter tydligen så fruktansvärt ingrott, att man lyssnar, man blir mer kritisk mot en tjej på något sätt, va? Och helt orättvist. Nu tycker jag Radiosporten idag har en och annan tjej som är jättebra på att referera, och det är kul. Det är kul att de kommer, men det har tagit väldigt lång tid.
Du är en av de cheferna som har betytt mest för radion, det vågar jag säga, Pelle. Du tillskrivs också bildandet utav Jerringpriset. Du är liksom den drivande kraften bakom. Berätta, Jerringpriset, hela Sveriges sportpris.
Ja, det var, alltså, det är ju tillfälligheter och sån här slumpen ibland. Min bild är att det var en kafferast på redaktionen, och jag kommer ihåg att där satt Lasse Kink och Christer Ulfbåge och jag och säkert ett par till. Och så pratade vi om det här med priser, och det var Bragdmedaljen vi pratade om, och så sa någon då, det kan ha varit Lasse, jag vet att han gärna säger det, och det är det nog, ja, men då gör vi ett eget radiosportpris som är svenska folkets. Och så gör vi det 1978. Det går ganska obemärkt förbi faktiskt. Och sen 1979 så dör Sven Jerring, och då bara, ja, men det är klart det ska heta Jerringpriset. Och det lever väl alltså det rör på sig, men det händer ju inte, det blir, får inte alls den digniteten som vi hoppades på under en lång tid. Då kan jag säga att i mitten på 80-talet hade vi över 1 miljon röstande. Det är mer än vad det är idag, för då var det på Stryktipset. Och det var den perioden när man var tvungen att skriva sitt namn på Stryktipskupongerna. Och i och med att du då kunde vinna någon t-shirt, undertröja som Lennart Hyland alltid sa, så var det väldigt många som satte ett kryss av bara farten när de tippade. Men sen när det blev det här online och allt det där, då har ju det försvunnit, så vi har ju inte det på tipset längre. Men då kan man ju fortsätta. Det rullade på och vi hade, jag kommer ihåg det här många gånger, var ska vi dela ut den här skålen? Alltså, skålen var vår gamle radiochef som heter Britt-Marie Bystedt, som tog fram en gång i tiden via glasbruk i Småland. Och vi hade svårt alltså för att hitta några bra tillfällen och bra prisutdelning. Man fick ta det på ett SM eller ja, lite sådär, lite bara bli av med skålen nästan, kändes det som. Ända till då 1999, då är jag inblandad ihop med Christer Wåhlin, som du kanske känner till, en gammal basketkille, mycket annat, som jobbade ihop med Egon Håkansson i hans sponsringsföretag. Och de hade hjälpt oss med sponsring ett år, 95, för då fick nämligen radion också ha sponsring. Ett år sen förbjöd riksdagen det.
Ja, okay.
Ja, och det var inget lysande år. Jag kommer ihåg att friidrotts-VM i Göteborg var sponsrat av några olika. Man fick lägga in väldigt tråkiga meddelanden. Man fick ju inte ha någon sponsring. Det var ju uruselt.
Ja, men är de roliga sponsorskyltarna i SVT då nu?
Nej,
men de är ju kvar.
Nej, ja, de är kvar. Ja. Ja, de är kvar. I alla fall. Så jag hade lite kontakt. Och sen kom jag, Christer Wåhlin kom till mig flera gånger och sa, vi måste göra någonting av Jerringpriset. Jag har pratat med TV4, sa han. De kan ställa upp, vi kan göra en grej hos dem. Då sa jag, nej, det kommer vi inte att få. Därför att Sveriges Radio vill inte jobba ihop med ett kommersiellt TV-bolag. Det visste jag ju, var ingen idé att gå ens och fråga. Och sen i alla fall, då sa jag, är det någon TV så är det SVT. Och sen 99 någon gång så går Christer och jag i alla fall till cheferna på SVT och lägger fram och säger att alltså, vi skulle kunna göra en gala med Jerringpriset. Ja, det var liksom så där halvt om halvt. Då visade det sig att precis samtidigt, jag vet inte om det var samma dag, men bara inom en kort tid, kommer Peter Lundin, som är en relativt gammal bekant till mig, vi hade ju ingen aning om det här då, med det här att bilda en idrottsakademi och att göra en idrottsgala i TV. Och då när SVT slår ihop de här två och tänker, ja, det kanske kan bli något, så säger man, ja, kör. Så jag är med och bildar den här idrottsakademin, sitter med Peter Lundin och Bengt Skött och ska plocka ut 200 stora svenska före detta oftast idrottsstjärnor också, och ger dem ett brev och talar om att ni är med i idrottsakademin, ni ska vara med och rösta på priser och ni ska göra allting sånt här. Och sen har ju det där växt, så att det blev ju ganska stort. Och för Jerringpriset första året och andra året var det ju inte huvudpris, utan då hade man ju det här århundradets idrottsman som Björn Borg fick. Och sen var det lag, tror jag, det var något mer. Men sen insåg de här då som driver det, Peter Lundin med flera, att alltså Jerringpriset är så stort så vi kan köra det som en röd tråd i hela sändningen. Och där är vi.
Ja, där är vi. Ja. Och när vi ändå är på Jerringpriset, så då kommer ju den här signaturmelodin in. Radiosportens klassiska signaturmelodi. Som jag berättar historien bakom den.
Alltså, det var ju före min tid. Den bildades, eller kom den 63, tror jag, att den slog igenom. Man hade någon Floyd Kramer, Chattanooga Choo Choo, tror jag det var först. Och sen den här, som då en man på grammofonarkivet, han la musiken, som det hette på den tiden, åt Radiosporten. Han kom med den här och sa, här har ni en nya signatur. Och så blev det, och den är ju rätt gammal. Och det är ju alltså Mucho Gusto, skriven och framförd av Percy Faith Orkester. Och det finns ju en rolig historia där med Percy Faith. Han dog, det är nog kanske mer än 10 år sedan nu. Och dödsboet hörde av sig till STIM början på 2000-talet och sa, Hur kommer det sig att vi får så mycket pengar för just den här låten från Sverige?
Det är intressant, och den är verkligen en klassiker. Den har ju gjorts parodier på den, och det är ju ett tecken på att någonting är stort. Alltså, den är så välbekant. Bara sport.
Jag tror aldrig någon chef på Radiosporten kommer att uttaget våga föreslå något annat.
Vem, du var inne på det tidigare, vem som har betytt mest för radiosport? Det är svårt att säga, för det var ju Sven Jerring först naturligtvis, och sen Lennart Hyland. Men i modern tid, då var du inne på Tommy Engstrand och Lasse Granqvist, som du känner att under din tid då, som har. På vilket sätt menar du då att de har betytt mycket?
Nej, men alltså otroligt skickliga referenter, också bra lagspelare, bra människor att ha i en redaktion. Alltså, lika mycket har ju, som Tommy, har ju egentligen naturligtvis Lars Gunnar och Åke Strömmer betytt också. Men de var mer individualister, kan man säga.
Vilken är den bästa händelsen som du har fått vara med och referera, och den som du har upplevt i radio? Du var inne och snuddade på VM 58 där du fick åka till Öland. Men förstår vad jag menar. Vad är det något för dig personligen, alltså, som du har gjort, och även den som du känner att det radioögonblicket det sitter?
Ja, alltså jag skulle säga så här. Det är en svår fråga, det är mycket. Men fotbolls-VM 94 i USA, och jag är ju inte ensam om att säga det, men då hade ju vi ganska stor bemanning. Vi hade vårt centrum i radio- och tv-centret där jag var hela tiden, låg i Dallas. Så de var ju rätt långt bort, alltså fotbollslandslaget länge. Och då hade vi ju Lasse Granqvist och Thomas Simson som följde laget väldigt mycket. Och där kom jag ihåg en rolig grej också. Thomas, som äldst i åren, skulle få göra VM-finalen. Och Lasse surade inte för det. Fast egentligen kanske Lasse var snäppet bättre, men Thomas var också väldigt bra. Nu blev det ju så att jag tror bronsmatchen blev bättre att få göra. Ja. Nej, men då satt vi i Dallas, och vi hade det väldigt bra där inne i en park. Där låg precis bredvid fotbollsarenan. Mm. Den hette Cotton någonting. Mm. Bowl.
Ja, den hette Saudiarabien där.
Just det. Och då, det var ju också en grej. För att då hade vi varit, alltså det var ju efter 3 veckor nästan. Vi kände oss ju långt borta. Så när lottningen kommer för åttondelsfinalen, eller när kommer Sverige ska spela där mot Saudiarabien, alltså då blir man ju bara ha, okay. Och jag glömmer aldrig den morgon. Matchen spelades lokalt i klockan 12 på dagen, när det var kanske nästan 40 grader varmt. Det var väldigt varmt. När jag kör in i den här parken då, som jag gjort då i 3 veckor den här morgonen, då är den blå och gul, hela jäkla parken. Och jag bara känner, herre jösses, nu är jag hemma liksom. Alltså det var så fantastiskt, liksom den känslan i hela kroppen, att det var så svenskt. Och sen ska jag gå bort till stadion för att hämta de här matchbiljetterna från kommentatorspositioner och lite annat sånt där. Och då när jag går in på stadion där, någon ingång på morgonen, så då är jag, du gamla, du fria, då står orkestern och tränar. Det var faktiskt en jätteupplevelse. Och sen var det ju kul att se den matchen. Och jag kan säga att jag satt på läktaren och drack hur mycket vatten som helst, och där nere sprang de och svettades.
Ja, Kenneth Andersson.
Det var väl inte den bästa matchen, men de var ganska säker.
Den var ganska säker. Alltså,
så jag egentligen kan säga hela fotbolls-VM 94, det är någonting väldigt väldigt stort.
Det bästa referatet som du känner att wow, du får ta utländska också om du har hört någon sådant, men som du känner att wow, det här har satt sig mest hos mig.
Ja, alltså det är jättesvårt. Jag kan säga det, om jag säger att det bästa, fast det värsta, det var ju nästan Tommy Engstrand när vi inte gick till fotbolls-VM. När Tommy i princip gråter när Tyskland möter Portugal, och Tyskland har aldrig förlorat en match hemma, och de måste vinna, eller om det räcker med oavgjort, och så gör Portugal på ett anfall ett mål. Och samtidigt så hade vi då Sverige spelat tidigare på eftermiddagen i Tjeckoslovakien, som det hette då, va? Och Lasse Kink var där, och Lasse sitter ju med hela laget runt en någon slags radio som han hade kopplat in, jag vet inte hur han lyckades med det, och lyssnar på Tommys referat. Alltså den grejen, det är ju fantastiskt bra radio på den tiden. Ja. Jag tror inte kvaliteten var jättebra på någonting, men det blev så här, det sitter kvar.
Ja, jag minns det var ju tv-bilder också på det där när spelarna satt och grät och lyssnade på Tom Engstrands referat.
Ja. Annars finns det ju otroligt många. Lasse Granqvist har gjort ett helt gäng, så att, till exempel. Mm.
Det mest uppmärksammade då, på gott och ont?
Menar du referat?
Ja, referat eller händelser. Alltså från radiovärlden. Alltså, det är någonting som verkligen har blivit liksom, det här, vad släppte ni igenom för något? Eller wow, vilken grej.
Nej, alltså vi hade ju mycket såna här, det har ju Mats Strandberg berättat om, mycket strul med tennis till exempel i USA på US Open. Det gick aldrig att köpa några radiorättigheter. Nej. För alltså radio, vad är det för något? Men de försökte stoppa oss. Och jag vet ju fortfarande hur på någon match som faktiskt fanns med. Det finns nog ljud på det när Mats refererar en match. Då använder han Björn Hellberg som står i dörren och kollar efter den här kontrollanten som ska komma rätt som det. Och när han kommer så säger Björn, gör Björn och tecken till Mats. Och Mats bara lägger på den här telefonluren som han refererar med och sitter så här. Alltså det är också en här väldigt konstig händelse.
Ja. Det var mera spartanskt i mångt och mycket för.
Ja, ja. Ja. Och sen var det ju också så här, alltså mina första år på Radiosporten då i 70-talet, när jag skulle ändå sköta det här, när Björn Borg och Ingmar Stenmark var så stora. De var stora i alla svenskars ögon, utom skulle jag vilja säga radioledningen. Alltså det var inte lätt att alltid få sändningstid. När Björn Borg skulle spela en semifinal i Wimbledon eller Stenmark skulle åka. Jag vet inte hur många gånger du vet. Och när man dessutom då skjuter upp ett alpint åk och sådär va. Och de här människorna ringde ju hem till mig och sa, ni kan inte fortsätta att sända. Jag menar, nej, vi kan inte sända. Ja, det var väldigt mycket. Och hur lång tid tar Björn Borgs match? Ja, men jag vet inte, det vet ju inte du heller. Ingen vet. Ja, men vi måste veta för vi ska andra program. Alltså det var väldigt mycket bråk och stök under en period. Och tittar man på det idag tänker jag, alltså, vi höll knappt på att få sända Björn Borg och Ingmar Stenmark. Då är det lite konstigt va? Men där har ju radion förändrats. Det blir ju mycket mer flexibelt.
Och det var så stort också då. Alltså det är ju något, det är sånt som har gått in i den svenska idrottshistorien, många av de här referaten och
ja, verkligen. Verkligen.
Så. Jag tänker på par. Du har ju fått bilda par, kommentator, expertkommentator, referent och expert. Det har ju funnits flera då, Lasse och Ralf, och det har funnits. Hur ser du på den sidan av jobbet?
Alltså,
på
den är ganska rolig att försöka hitta den här experten vid sidan av, och det är inte alltid så lätt. Jag tänker faktiskt ta åt mig en del av äran för Ralf Edström, för jag tycker fortfarande Ralf är helt fantastisk. Det var ju så här att vi hade Orvar Bergmark fram till 83 tror jag det var. Orvar var ju en otroligt fin människa och en bra, och han var ju ÖSK-are.
Ja, det gillar
ju. En liten parentes där, att när jag var fotbolls-VM i Argentina 78 och jag skickade vykort hem, så jag alltid gjorde till min gamla farmor i Örebro. När Orvar Bergmark skrev på det kortet också, hälsningar från Orvar. Det var det finaste kort hon någonsin har fått. Men i alla fall, då var det så här, då skulle vi hitta en ny efter Orva, för han hade börjat bli sjuk och dålig. Och då vet jag att Tommy och Lasse, Tommy var ju chef, och Lasse och jag var ju där. De förordade Björn Nordqvist och jag sa, nej, jag tycker Ralf Edström är bättre. Ja, det slutade med att vi ett år körde de varannan gång. Och sen sa ju båda två, ja men det är klart att det är Ralf. Mm. Alltså, Björn var en jättefin människa, men Ralf hade ju det här, han beskrev ju känslorna, man visste ju, han visste ju exakt vad som hände nere på planen. Va? Och det tycker jag han har hållit i alla år.
Ja, han har ju varit med, han slutade ju nu här. Ja, för, alltså, var det 30 år med radio?
Ja, alltså det måste vara sen 80... Mm. Ja, det blir det ju.
82.
83 tror jag han gjorde.
Ja, 83, gjorde han inte Spanien 82 då?
Nej, det gjorde han inte. Nej. Det gjorde han inte faktiskt. Nej. Utan han kom 83 och han berättade ju själv om sin första landskamp. Det var en bortamatch mot Holland. Sverige vann tror jag med mycket. Ja, i alla fall. Han trodde att det var ett jäkla bekvämt liv. Han satt ju i skjortarmar utomhus och frös i, det var nollgradigt eller vad det var. Men i alla fall, Jag tycker Ralf har hållit hela tiden fantastiskt bra. Alltså, och jag blev lite besviken när han nu fick sluta också. Jag tyckte nog att han kunde ha fått hålla på ett par år till. Mm. Och avsluta med EM i sommar eller göra något stort. Sådär. Mm. Där tycker jag han behandlades ganska dåligt rent ut sagt. Så Ralf är ju ett. LG Jansson som är en fantastisk
han
man.
Är ju hängig i fortfarande.
Han har blivit bättre med åren nästan. Alltså bättre och bättre och bättre. Men vi har haft väldigt många.
Du hade ju paret Strandberg-Hellberg, ska vi inte glömma.
Ja.
Mats Strandberg, Björn Hellberg. Ja.
Och Mats Strandberg, Uno Hedin i pingis. Det är ju underhållning. Alltså stor underhållning. Ja. Va? Vi hade Anders Gärderud i friidrott länge innan SVT snodde honom. Jag tyckte han var bättre hos oss. Ja. Han var med i OS Sydney, kommer jag ihåg, bland annat. Gunnar Larsson, simning, alltså, också helt suverän. Som jag också tyckte slutade för tidigt. Men jag tror han ville sluta lite också. Så det är många. Jag har säkert glömt flera stycken.
Ja, nu är det en ny generation som är på väg in. Rickard Henriksson.
Håkan Mild.
Håkan Mild
tycker jag ju faktiskt. Jag vet att vi testade några år. Mina sista år, jag var kvar på radiosporten nästan. Då tyckte jag inte Håkan var något bra. Men nu när jag har lyssnat. Och det är så här, det tar ett tag alltså.
Det är inte lätt.
Och jag tycker faktiskt nu när jag hörde Håkan senast. Jag tycker han är väldigt, väldigt bra. Nu börjar han också få in den här känslan lite och kan beskriva vad händer nere på planen på ett bra sätt. Jag tycker till exempel Rickard Henriksson är en otroligt kunnig person, men han släpper inte loss. Det är hans personlighet, tror jag. Han är inte riktigt med och referera på det sättet, men däremot har han kunskapen.
Seriös är
han. Ja, otroligt seriös. Lite för seriös ibland. Väldigt trevlig kille i övrigt.
Och i hockeyn var ju Arvidsson ett tag, Magnus, och sen så Kristoffer Ottosson, Jörgen Jönsson.
Ja, de kom, och Jörgen var ju med tidigare och så slutade han. Och nu tycker jag Jörgen är riktigt bra, men alltså, det är nog så. Det är väl likadant om jag skulle lyssna på gamla referat med Ralf. Så blev han naturligtvis, var han inte så bra då heller alltid, va? Så att så är det.
Ja, jag talar ju om hur jag ber om tips om vem att prata med och möta, och ditt namn har kommit in där. Det var en kille som du känner säkert som heter Svante Persson som skriver så här först och skriver några snälla ord om podden. Och så, jag jobbar som musiker och har varit kapellmästare och musikaliskt ansvarig på Idrottsgalan sedan starten 2000 och har genom jobbet lärt känna Per Josefsson, som du säkert känner till, som var chef för Radiosporten i många år. Det har blivit tradition på galans efterfest att sitta och ta några glas vin och lyssna på Pelles minst sagt otroliga historier om livet på Radiosporten i flera decennier. Om du inte tänkt på det så skulle det vara jäkligt kul att få höra dig snacka med honom. Har du mer historier, Pelle? Ös på!
Nej. Och jag vet inte vad Svante riktigt syftar till heller, för att det är väldigt trevligt efter galan en stund när alla coolar ner lite och man diskuterar om det var rätt och fel och allt det där. Jag kommer inte ihåg att jag berättar så mycket historier. Men Svante är fantastisk, och han kör ju alltid mot Augusto. Det var ju det alltså, som vi började prata om från början, och han sa att det är ju det viktiga. Jag spelar galna för att spela mot Augusto. Ja. Underbart, tycker jag.
Vad gör du idag, Pelle?
Jag gör egentligen inte mycket alls, om jag ska vara ärlig. Jag är väldigt mycket pensionär, och ibland känner jag ju att men alltså, tiden rullar ju på. Det är ju så. Jag är kvar, det enda lilla jag har kvar med anknytning till radion är ju egentligen den här idrottsakademin som har en styrelse som leds numera av Björn Eriksson. Det är alltid RFs ordförande, och så är vi olika från olika förbund och sådär. Och vi har några möten om året inför Idrottsgalan och diskuterar lite olika saker och sådär. Det är väl egentligen det. Annars så tillbringar jag minst halvår på Gotland.
Ja, jag ringde dig när jag är på Gotland. Du var ju på Gotland flera veckor ju.
Ja, det är en liten härlig ort på sydöstra Gotland som heter När.
Jaha.
Den är mest känd för Einbusk Singers.
Ja, är de
kommer
därifrån?
Ja. 300 invånare kanske. Men de har en golfbana och jag spelar golf.
Har du blivit golfbiten?
Jag blev det i mitten 80-talet någon gång. Peppe Eng och jag började samtidigt spela golf. Ja. Kommer jag ihåg. Och vi tog grönt kort på Årsta, Gärde. Det var härligt. Så jag är engagerad i den här golfklubben som heter Närs Golfklubb, och jag är ordförande i tävlingskommittén. Ja. Och det är lite kul. Det jobbet är just nu i november-december när man planlägger nästa år helt enkelt och sådär, va. Ja. Så att jag är väldigt mycket i den här lilla trevliga stället på Gotland.
Ja.
kan jag säga. Och sen,
du bor på Lidingö annars också, halva Lidingö.
Ja, man kan säga det, ja. Och sen har jag ett favoritland, ett andra land förutom Sverige, och det är Sydafrika.
Sydafrika?
Ja, min fru jobbade där i rätt många år med ambassaden från när Mandela tog över 94. Och jobbat sammanlagt i, blev det 9 år. Och det gjorde att jag åkte och hälsade på henne rätt mycket. Och sen hade jag ju faktiskt en liten anknytning i min släkt. Det visade sig att jag hade 2 halvkusiner som bodde i Sydafrika. Jaha. Som jag har fått berätta om sen jag var liten. Och då lyckades jag leta upp dem faktiskt i Kapstaden för ett antal år sedan. Och sen, någonstans har jag haft det där med Sydafrika i mig. Och vi åker varje år, vi åker nu i januari 6.
Vad är det som är så bra? Det känns, jag har inte varit där, men det låter farligt.
Nej, det är inte det. Det är liksom nästan den första frågan du får från alla. Mm. Och jag säger så här, det är inte ett dugg farligt. 90% av kriminaliteten äger rum i de här kåkstäderna där alla stackars svarta bor ihopträngda, eller alla med många bor. Där är det mycket våld. I övrigt är det ju, jag går inte ut på gatorna hur som helst på kvällarna i storstäder och sådär, men och var för allmänt försiktig, så är det bara fantastiskt. Det är ett härligt klimat, lagom varmt, det är aldrig så hett. Vingårdar, golf, safaris,
hajar.
Ja, det finns visst, och det gör det ju upp i Indisk Oceanen, upp mot Durban och sådär, ja, men det tror jag man klarar. Nej, men det är att jag är väldigt förtjust i Sydafrika, helt enkelt, har blivit.
Pelle, det är många som lyssnar, så tänker de sig, ja, kanske ska ringa till Pelle Josefsson och starta upp någonting här, någon radiokonkurrent här till Sveriges Radio, med all din, för att inte tjata med det ordet, med kulturkompetens som du har inom det här området alla de här åren som radioman. Vad skulle du säga då? Skulle du säga, wow, vilken utmaning? Eller hur skulle du tackla en sån fråga?
Jag skulle nog fundera en stund. Men alltså, det är klart, det kunde vara lockande. Det beror ju alldeles på vad som finns bakom. Det krävs ju en del pengar, det är ju helt klart. Alltså, om man vill göra något bra och inte något bara halv så där, då så att är det någon som kommer med tillräckligt mycket pengar och så där, så kan jag i alla fall ge ett och annat gott råd, tror jag. Tror jag.
Är det något annat, Pelle, som jättetrevligt samtal som jag har missat här nu, alla mina förvirrade anteckningar hit och dit, som vi bör ta upp?
Nej, jag känner att jag har nog fått prata väldigt mycket och säga en hel del.
Ja.
Ja, det tror jag.
Tack snälla, Per Josefsson, mångårig chef på Radiosporten.
Ja, tack så mycket, tack, själv. Tack. Tack.
Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det utmärkt via Twitter, Niklas_Holmgren, eller hemsidan niklasholmgren.nu, eller Facebook-sidan Holmgren möter. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.